Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vår predikotext idag är en text, liten kort text not ur Bergspredikan. När det gäller Bergspredikan så är den talade, den är predikad till de troende. Om man tänker på himmelriket som Jesu AB, Jesu företag, då är Bergspredikan, predikan som Jesus höll som linjetal, som vd för företaget, åt hans anställda, åt hans lärjungar och de som var satta att tjäna de som var satta att tjäna honom i vingården i himmelriket. Deras belöning skulle inte komma från tjänsten de gjorde. De skulle inte söka belöningen i sina egna verk, utan saligprisningarna är hämtade. Början när han har saligprisningarna så säger att saliga är ni om ni känner, om ni gör, om ni är. För det är det som man får av Gud. Belöningen, lönen och vad man blir bedömd på är det man får av Gud. Så i dagens text säger han: jag har hört det sagt, öga för öga, tand för tand. Då citerar han Moses, andra Mosebokens 21 kapitel, vers 24. Så det är Bibeln han citerar. Och det, han citerar inte folksägen eller vad folk säger, utan det är Bibeln själv. Den Moselag som han citerar. Och den här lagen var till för att skipa rättvisa bland gamla förbundets folk. Och de skulle döma juridiskt. Om någon har skadat någon så skulle de döma öga för öga, tand för tand. Och det står till och med den arbetsskyddslag. För det står till och med om slaven. Om man slår till slaven så en tand far ut ur munnen på honom, så ska man frige slaven. Eller om ett öga far ut så ska man frige slaven. Så den gav rättigheter åt arbetarna, åt slavarna. Sen fortsätter han att säga. Så det här handlar om rätt, om samhälleliga rätt. Det handlar inte om hur folk skulle leva sinsemellan. Det handlar om den här samlevnaden, rättsliga, hur de skulle döma i domstolarna. Men folk hade börjat bruka det här, hur de ska leva med grannen. Men Jesus säger, han har han ger dem en ny syn på det här. Han säger: stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig, eller ordagrant, ge dig en örfil, alltså en förnedrande förolämpning, på ena kinden, eller om någon slår ut din tand, så ska du inte kräva att någon drar ut tanden av honom, utan vända andra kinden till. Eller om någon tar ifrån dig din tunika, om någon tar ifrån dig det var en lång ärmad skjorta som både kvinnor och män hade, som täckte kroppen, om någon tar ifrån dig den, så ska du ge dem manteln också, alltså ett yttre plagg som skyddar dem från köld och regn och väder. Det ska göra allt. Det ska inte hålla tillbaks. Om någon tvingar dig att gå en mil, så ska du gå med honom två, säger Jesus. Och en mil var ungefär 1,5 kilometer. Och den tiden så fick en romersk soldat tvinga någon att bära saker av dem en mil. Men Jesus säger: gå inte bara en mil, gå två. Ge åt den som ber dig och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. Hur angår det här oss? Vad har det här med oss att göra? Allt verkar ju vara i dåtiden. Om du tänker att Gud är vår pappa, Jesus vår broder. Så är det på samma sätt som när en förälder vill lämna bort sitt barn för en övernattning eller för några dagars läger och förmana barnet och inskärpa på nytt det där försöker lära dem där hemma, uppförandekoden och riktlinjerna. Vad säger föräldern? Han säger, kom ihåg att vara snäll. Lek med alla, dra dig inte undan. Eller dra dig undan om det blir bråk. Var inte med om något bus eller pojksträck. Så kan du avsluta med, tänk på vems barn du är. Och om det är någonting så ringer du mig. Det här är den korta versionen av vad en förälder säger. De flesta vet att det, man ser mycket mera saker till barn. Det ska vara bort en tid. När jag växte upp så fanns det förbud. Så gott som i varje mening när man uppfostrar ett barn. Du ska inte sluta, du ska inte göra så det. Du får inte göra det här och så vidare. Men det som föräldrarna vill, oberoende om det på ett positivt sätt man försöker uppfostra dem eller om det är via förbud, så vill man ändå få barnen att förstå att det är pappa och mamma som är ansvariga över vad de gör. Det som barnen gör bär pappa och mamma ansvaret över. Så om barnet förstör något så måste föräldrarna betala. Om barnet är elakt, om det mobbar och uppför sig illa eller hittar på hus, är det föräldrarnas skam och vanära. Och dåliga rykte. Och de får lida och ta konsekvenserna av barnens handlande många gånger. Och på samma sätt lider också föräldrarna med deras barn om de blir utstötta, mobbare eller skadar sig. Så när föräldrar förmanar barnen så är det med deras bästa för ögonen. För det mesta. Men det här ordet, kom ihåg vems barn du är, har en dubbel betydelse för de kristna föräldrarna. Det finns betydelsen där att föräldrarna får lida för barnens dåliga uppfostran eller uppförande. Men inte bara den, utan där finns också orden, kom ihåg att du är Guds barn. Lev därför väl och uppför dig även så som om du vore Guds barn när föräldrarna inte ser på dig. Du har ju en förälder som ser dig alltid i himmelen. Men alla vet vi att vi kan leva i samhället ett fromt liv men sakna ett fromt hjärta inför Gud. Vi kan vara skenheliga, vi kan se bra ut. Det är bra att kunna lagarna i samhället och att veta vad man har för rättigheter här i tiden och i det land vi bor i. Men sen du blivit en himmelrikets medborgare marscherar du till en annan tromslagares tromslag. Du ska lyda de jordiska lagarna, men du har en högre lag, kärlekens lag, att förhålla dig till. Du behöver känna hans hjärtelag och veta hur han ser på livet, på medmänniskorna och på våra rättigheter. Det här brukar sammanfattas genom orden att en kristen är en fri människa och ingen slav. Men samtidigt är den alla slav. Den är fri människa just i samvetet. Kristus har gjort oss fria i våra samveten och till fria Guds barn. Men sen när vi friköpta, inte till en borgerlig frihet och kötslig frihet, utan i den frågan, det borgerliga livet, är vi allas tjänare och slav. Med samhällsfriheten och barnaskapet kom ett uppdrag och en representationsroll. Uppdraget är som bekant, vi är människor. Vi är satt vi människor är satt att göra alla människor till lärjungar genom att döpa dem och lära dem om Jesus, lära dem allt vad Jesus har befallt oss. Sen när det kommer till representationsrollen så bör vi ständigt fråga oss, hur passande är det för en kristen att vara här, att göra det här, att säga det här, att stå för sånt här, det, när vi tänker och gör något. För det du gör eller säger, det säger du som representant för Jesus. Du är hans sändebud, hans budbärare till världen, och det är otrognas enda kännedom om Jesus och Bibelns budskap. De har ingen annan kännedom. De otrogna har ingen annan kontakt med Kristus än via dig. Jesus vill att du ska veta vems barn du är. Och alltid leva så. Det avslöjar världspredikan för oss. Var du än är i livet och var du än kommer, så är det ju hans tjänst och på uppdrag, representationsuppdrag åt honom. Vi är medborgare i ett annat rike och vi är ständigt på hemresa. Så låt oss leva och agera, inte kötsligt, utan agera ut budskapet och på ett sätt som är i samklang med Jesu världspredikan. Vi frågar oss idag, det här är nödvändigt att bli påmind om att vi är på uppdrag av Jesus och att vi representerar honom varje dag 2024 i våra liv. Jag behöver ständigt påminnas. Jag vet inte hur med dig. Det är svårt att inte bli fäst vid detta jordiska. Och det är jättesvårt att inte bli ledsen och besviken över det man har förlorat. Och det är svårt att inte strida för det som tas ifrån en. Ingen vill ge till staten mer skatt än vad som är minimikraven. Och ingen vill bli lurad eller bestulen. Vi vet att alla barn blir ledsna och arga om någon tar ifrån dem det som är deras. Om det är en leksak, då vill de leka med just den leksaken just då. Och det är världens största katastrof om de får leka med den. De kan ställa till med en stor scen för att få leksaken tillbaks. För det mesta lyckas det att ställa till en scen. De får mammas uppmärksamhet, mamma och pappas uppmärksamhet. Och det kan ibland vara tillräckligt. Men ibland så är de beredda att slåss för sina rättigheter och för sina saker. Det är förunderligt att det lyckas för det mesta få genom sin vilja på ett eller annat sätt. Minst du fick uppmärksamheten av föräldern för ett ögonblick. Det kan hända att det var det som var problemet i första hand. Att de ville ha mamma och pappa skulle lägga bort telefonen en stund. Barnen lär sig att protestera mot det som känns fel i livet. Och de har naturligt svårt att dela med sig eller acceptera motgångar och förluster. Och det värsta av allt är att när det kommer till kritan, så de flesta barn i den här frågan livet ut. Även på dödsbädden finns det besvikelse, ilska och bitterhet kvar. Där kan man jämra sig hur någon har handlat mot dem eller sagt åt dem. Där finns hos allt för många människor. Vi kanske tänker att här gäller det otroende. Men det som har Jesus är inte bittra. Ja, så. När var du senast väldigt besviken, bitter eller arg över någon som sagt något till dig eller gjort något mot dig? Eller kanske någon mot någon av dina anhöriga? Eller gjort något mot någonting du äger? Om vi kristna mitt i livet kan tillåta oss ha de känslorna och agera ut dem, så varför skulle det plötsligt försvinna när vi ligger inför döden? Det är allt så mycket annorlunda med vårt kött då. Vi har alla köttet som vill protestera och göra uppror mot de upplevda oförrätterna människorna har gjort mot oss. Vare sig vi är döende, mitt i livet eller livets början. Men det är aldrig rätt för en kristen att agera på de här känslorna eller tillåta dem att blomma i själens rabatt någon gång under livet. Det går inte att hindra, kanske du tänker. Det kommer bara. Men visst går det. Alla har vi varit med om när någon arg och besviken person, kanske det till och med varit arg på dig, så har de fått ett telefonsamtal. Sen har det varit glad och uppåt och allt har varit så mycket positivare. Man tänker, ja, nu ändrar det. Nu slipper vi den här striden eller slipper vi det här samtalet. Det som förbytta. Som om allt skulle vara bortblåst. Men sen när samtalet är slut så fortsätter samma ton på nytt som var innan samtalet. Om ni tänker om vi kan för några minuter jaga de här känslorna, för jaga de här det här sättet att tala och vara mot andra, så måste det ju gå också att ändra från början. En av de största besvikelserna hos barn som har lämnat församlingen eller familjer eller tron på Jesus, här de har upplevt ett dubbelspel från kanske föräldrarna, familjen, släkten eller från kyrkan, dess pastorer. Det som händer när vi är anställda på ett företag beter oss illa är att företagets namn, dess ledning och alla som jobbar där lider av vårt beteende i större eller mindre grad. Så är det även, kristna vänner, på vårt företag Himmelriket AB, där vi är anställda. Låt oss bära företagets logo, korsets tecken, och representera det på ett ödmjukt sätt alltid. Låt inte lägga ner korset för att kunna synda vilt ibland. Utan bär det alltid. Och låt oss använda de medel som vi blivit tilldelade, våra tillgångar i den här tjänsten och för den här representationen på ett aktivt sätt. Jesus säger åt oss att vi ska använda den orättfärdiga mammon för att vinna vänner som tar sen emot oss i de eviga boningarna. Och på ett annat ställe säger han, eller han säger i vår text, att om någon slår dig så ska vi vända andra kinden till. När du jobbar för Herren, om de slår dig, så slår de Herren själv. De slår det företag du jobbar för. Skäl någon av dig eller tvingar av dig kläderna, så skäl det av Herren. Tvingar honom till nakenhet. Det är honom du representerar. Det är hans uppdrag du tjänar. Och tvingar någon att tjäna dig, det att tjäna dem, så tjänar du fortfarande Herren. Och du är representant för honom, för Herren Jesu Kristi rike. Om vi ser på hur du behandlade Jesus, varför skulle vi förvänta oss ett bättre bemötande om vi representerar samma sanning och samma rike. Jesus frågade en gång, är tjänaren för mer än sin herre? Är vi bättre än Jesus och större och värda mer respekt än Jesus var? Det här är ett hårt tal. Jag vet. Men det är inte på det viset att du lämnar helt ensam med tjänsten och uppdraget att representera Jesus och hans rike. Du är också delaktig av Jesu alla förtjänster och har en hjälpare och förebedjare hos dig alltid. Den heliga ande är hos dig. Du har full förlåtelse och du har upprättelse för alla dina synder, fel och brister som du gjort och som du fortfarande gör. Du är Guds barn. Jesus tog allt på sig. Han raderade bort alla synder, hela registret och alla personliga misslyckanden genom sin korsdöd. Den onde har ingen att anklaga dig för. Och köttet i dig har ingen oövervinnelig kraft över dig mera. Du har fullkomlig frid med Gud. Och du har en hjälpare. Gud, den helige ande, är hos dig varje dag. För att hjälpa och stödja den nya människan som du fått genom det heliga dopet. Du är i en vård som det fysiskt sjuka bara kan drömma om. Du är under 100% övervakning. En övervakning som är fullkomlig. Till och med hårstrån på ditt huvud räknar det. Och inget enda av den faller av utan din himmelska faders vilja. Du har ett löfte av den allsmäktige att han ska aldrig överge dig eller tröttna på dig. Han har dessutom gett oss ett löfte om timliga välsignelser och att förse oss med det vi behöver. Vad mer behöver du? Blir du slagen eller avklädd så är det med Herrens goda vetskap och tillstånd det sker. Blir du tvingad att tjäna eller slita för någon annan, är det även då som du är på rätt ställe och enligt Herrens önskemål där. Det är honom du tjänar. Lider du eller hamnar du att slita, är du för den skull inte bortglömd eller straffad för något du gjort. Så se möjligheten att tjäna och representera himmelriket just genom det du går igenom och där du är för tillfället. Det är en möjlighet att tjäna Herren och förhärliga Jesus genom det vi går igenom. Så lev endast av nåden som du fått genom Jesu verk, var du än är och vad du än gör. Förhärliga Kristus och hans rike i alla stunder och genom alla prövningar. Jag är rädd att vi är lite för jordiskt sinnade för att ta in hela betydelsen av Jesu linjetal för himmelriket AB, hans bergspredikan. Och att vi gärna vill verka och framstå som oförstående för hur det här talet har varit menad och vi ska vara som arbetare i Herrens vingård i himmelriket. I det arbetet ska vi glömma oss själva, säger Jesus. Vi ska glömma oss själva, vad vi är och vad vi har för meriter och för tjänster. I Herrens vingård handlar det allenast om Jesus och vad han gjort. Och endast genom att helt förtrösta på hans gärningar och förtjänster kan vi bli fullkomliga. För han är vår helgelse. Vi ska till sist läsa slutdelen av Matteus evangeliets 5 kapitel. Vi ska känna på lärjungaskapets allvar och påminna oss om vår mästares vilja med våra liv i himmelriket. Vi läser från vers 43. Ni har hört det sagt. Du ska älska din nästa och hata din fiende. Jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske faders barn. För han låter sin sol gå upp över onda och goda. Och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. För om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte tullindrivare det också. Och om ni bara älskar, om ni bara hälsar på era bröder, vad gör ni då för märkvärdigt med det? Gör inte hedningarna det också? Var alltså fullkomliga, så som er himmelske fader är fullkomlig. Amen. Låt oss be. Tacka dig, kära himmelske fader, för att du har sänt oss Jesus Kristus och gjort oss till medarvingar med honom i det himmelska riket. Herre, hjälp oss att förbli representanter för ditt rike i våra liv. Påminn oss ständigt om att det är dig vi tjänar och det är dig och det är du som har gett oss tillgångar, du som har gett oss saker här i livet. Som något tas ifrån oss, så det är dig det tar dig ifrån och det är med din goda vilja det sker. Om vi drabbas av sjukdom och lidande och får svårt att se meningen med livet och varför just jag, Herre, håll oss nära dig och håll oss in vid din plan för våra liv. Låt din väg, o Herre, Herre, i min egen vilja gå. Amen.